EU-val. Snart är det dags. För 5 år sedan sjösattes EU:s skärpta klimatpolitik.
And with the European Green Deal we are aiming high.
Men alla har inte velat vara med på den gröna färden.
The heart of Brussels turned into a battleground.
Gula västar och lantbrukare har protesterat, inte utan framgång.
It will be a very long and partly bumpy road without any question.
Och nu vill en del riva upp hela klimatpaketet.
Om jag får bestämma så ska Fit for 55 rivas upp, ja.
Ska EU gasa eller bromsa sitt miljöarbete? Nu får du välja politiker till nästa EU-parlament. Jag heter Marie-Louise Kristola och det här är Klotets valprogram. Välkomna! Jag välkomnar ut i sommargrönskan Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet som forskar på global miljö- och klimatpolitik. Och välkommen Anders Wikman, miljödebattör och författare med mångårig erfarenhet av att sitta som Europaparlamentariker. Ja, nu är det val till EU-parlamentet igen. Hur viktiga skulle ni säga att klimat- och miljöfrågorna är den här gången jämfört med tidigare val?
Den är oerhört viktig för vi står ju inför en klimatkris och sjätte massutrotningen av arter. Och nu har vi lagstiftningen på plats, men nu är det genomförandet och att man inte backar och river upp och försvagar den lagstiftningen, så det är ytterst viktigt för hela genomförandefasen det här valet.
Ja, det är viktigt med genomförandet, men vi måste ju också gå vidare. Därför att målen nu är satta till 2030, men det är ju lika viktigt att gå vidare till 2040. Och då måste vi ha parlamentariker som tar det här på allvar.
Men vi lever i en väldigt orolig tid. Det är krig i Europa, det är andra konflikter som påverkar vår säkerhet. Hur högt skulle ni säga att klimat- och miljöfrågorna är på EUs agenda nu?
Jag skulle säga att de är högt, men inte riktigt lika högt som kanske 2019. Klimatpolitiken konkurrerar i vad man säger polycrisis, mångfaldiga kriser, energisäkerhet, klimat, mångfaldsfrågor, jordbruk. Dock hänger ju klimatpolitiken ihop med det här, för det är också en möjlighetsfönster den här krisen för att göra omställningen till förnybart.
Vår reporter Anna-Karin Ivarsson ska få påminna oss om hur det har låtit under den här senaste mandatperioden som gått.
This is a very special day. This morning the College of Commissioners agreed on the European Green Deal.
Ursula von der Leyen. Det har gått 4 år sedan hon som EU-kommissionens ordförande presenterade EU:s gröna giv.
Therefore, the European Green Deal is on one hand about cutting emissions, but on the other hand about creating jobs and boosting innovation.
Unionen skulle ställa om EU:s ekonomi till grön med ekonomisk tillväxt, samtidigt som den gröna ekonomin skulle ge tillbaka till planeten.
This is Europe's man on the moon moment.
Von der Leyens EU skulle uträtta stordåd för klimatet i klass med att bli först till månen. Unionens mål med den gröna given var att bli först med en klimatneutral kontinent och året sattes till 2050.
Honorable members, 4 years ago, the European Green Deal was our answer to the call of history.
Den gröna given var vårt svar på historiens rop. Ursula von der Leyen i ett tal nu i december om EU:s gröna giv. Lagar har stiftats, regelverk har sjösatts, styrmedel kommit till och utsläppshandelssystemet har skärpts. Och begreppet Fit for 55 har satt sig. Det är bara revideringen av energiskattedirektivet som inte är i hamn ännu, enligt Naturvårdsverket. Fit for 55, kanske man kan översätta det till redo för 55, det som är själva verktygslådan av lagar för att föra EU-länderna till 55% mindre utsläpp till första delmålet år 2030 jämfört med 1990 års nivå. Bra, men då går jag in.
Hej.
Tack så mycket. Hej!
Välkommen till Naturvårdsverket.
Den är på. Tack så mycket.
Hej!
Om du säger välkommen till Naturvårdsverket så får jag det på band, tänker
jag.
Ja, och det fick jag.
Det
kanske.
Fick du ju.
Ja. Det här är Åsa Weinholt som jobbar med
analyser och tar fram beslutsunderlag både till klimathandlingsplanen och regeringens arbete. Och jag analyserar mycket förslag och på klimatåtgärder från EU.
Åsa Weinholt ingår i en grupp på Naturvårdsverket som följer klimatpolitiken noga. Och 2030 närmar sig, 5 år kvar nu, men hur kommer det att gå med målet 55% mindre utsläpp? Medlemsländerna flaggar för att de inte kommer att klara målen. Den här våren har Sveriges utsläppsminskningspolitik fått underkänt av Finanspolitiska rådet som skriver i sin rapport att det går för långsamt. Energimyndigheten skriver att ytterligare styrmedel behövs, vilket också Klimatpolitiska rådet håller med om och skriver att den beslutade politiken under 2023 ökar utsläppen och leder inte i riktning mot att Sveriges EU-åtaganden till 2030 uppnås. Och Naturvårdsverkets klimatanalytiker säger...
Ja, men Naturvårdsverket presenterade nyligen ett underlag till regeringens årliga klimatredovisning, och där kunde vi se när vi tittar på vårt EU-åtagande till 2030 att det fortfarande finns ett gap och att det är i storleksordningen 6-14 miljoner ton. Så där behöver vi vidta ytterligare åtgärder för att nå vårt åtagande.
2030 är ett delmål, och Åsa Weinholt säger att det är viktigt att de här delmålen finns för att hålla ångan uppe till slutmålet 2050. Då ska EU ju vara klimatneutralt, det vill säga att vi inte släpper ut mer än vi också hämtar upp. Ett nollsummespel där de återstående utsläppen kompenseras med koldioxidinlagring.
Ja, men här är det ju viktigt att komma ihåg att det är de sammanlagda, ackumulerade utsläppen som är avgörande för den globala uppvärmningen och för vår förmåga att nå Parisavtalets temperaturmål. Ju mer vi släpper ut längs vägen mot målen, ju svårare blir det att hålla nere temperaturen. Och på så sätt är det lite ologiskt att prata om ett specifikt målår, eftersom att det inte säger något om hur stora utsläppen får vara på vägen. Och då är det ju ett sätt att hantera det här, det är ju att man sätter upp etappmål längs vägen så att vi kan säkerställa att vi håller ner utsläppen.
Åsa Weinholt, klimatanalytiker på Naturvårdsverket, om EUs medlemsländers motsvarighet till månlandningen, som Ursula von der Leyen uttryckte det. Klimatneutralitet år 2050.
Du lyssnar alltså på Vetenskapsradion Klotets valprogram inför EU-valet den 9 juni. Anders Wikman, mångårig för detta Europaparlamentariker. Du stod och gungade i takt lite grann här till Europahymnen.
Ja, det gjorde jag. Det viktiga tycker jag som kommer fram här, det är ju att utsläppen framförallt från koldioxid, de ackumuleras. Och det gör att det är så otroligt viktigt att inte ta en paus i det här arbetet, utan att hela tiden hålla ångan uppe, och det gör ju inte den nuvarande regeringen.
Förklara det där, ackumuleras. Det är inte så lätt för alla att förstå vad det handlar om.
Jo, alltså varje ton koldioxid som vi släpper ut ligger ju kvar i atmosfären under mycket lång tid. Och det gör att...
Alltså det handlar om många hundra år ibland, en del är kvar i tusen år.
Ja, just det. Och det gör att det är både slutmålet och vägen dit som är viktig. Och därför är de här etappmålen så viktiga. För struntar man i etappmålen, då kan man ju leva och göra ingenting under många, många år. Och sen plötsligt, abrupt, så försöker man nå målet. Och då kan man orsaka en enorm massa utsläpp under tiden. Så att här är det viktigt att Sverige som har hittills velat ligga i fronten också tar en ledarroll.
Men hur går det generellt, Karin Bäckström, för alla andra länder?
Det är en utmaning i hela Europa givet den mångfaldiga kris vi har. Men jag tycker det är väldigt viktigt att veta att vi behöver både hantera ambitionsskapet och implementeringsskapet. Och detta står alla länder inför. Kommissionen har ju gett betyg åt många länders genomförande i deras nationella energi- och klimatplaner. Där får väldigt många länder ris, inklusive Sverige i sin senaste rapport. Vi måste öka förnybar energi. Öka energieffektiviseringen. Där kan Sverige göra bättre.
Och inte bara Sverige utan en massa andra länder alltså. Som det ser ut nu så kommer ju inte EU att klara målet att minska utsläppen med 55% till 2030. De flesta lagarna i det här stora Fit for 55-paketet, de är på plats. Men det finns en del annat kvar att göra kan man ju lugnt säga. Om man nu skulle dela upp lite grann olika ståndpunkter som gäller just klimatfrågan och miljöfrågor nu när vi går till val, så kan man säga så här nu att läget är ungefär att en del partier vill bromsa arbetet med EUs gröna omställning och gå lite långsammare fram, till viss del med hänsyn till övriga kriser som vi har pratat om. En del vill stoppa allt. De säger att de vill riva upp det mesta av det här lagpaketet som vi pratar om, Fit for 55. Medan en del partier säger vi vill fortsätta, vi måste fortsätta på den här inslagna vägen och vi måste kanske till och med gå fortare fram. Är det ungefär en bra lägesbeskrivning, Karin Bäckström?
Jag tycker det är en väldigt bra beskrivning. Och sen är det ju, om vi kommer till politiken, ett faktum att på de här 5 åren har ju klimatpolitiken politiserats mycket och polariserats mycket. Det blev nästan en vad man kan säga, det blev som migrationspolitiken ett slags kulturkrig där olyckligt nog många partier använde klimatfrågan som en signalfråga om en position. Så, och det är inte bra för att ta fram gemensamma lösningar.
Och det jag tycker är väldigt tydligt det är att många uppfattar klimatpolitiken mest som kostnader och umbäranden. Vi måste göra uppoffringar istället för att se att det leder ju, det ska ju leda till ett bättre samhälle. Men alla de här så kallade co-benefits, det som är plusposter som en del av paketet, det talar vi för lite om.
Men det är ju också väldigt kostsamt att göra den här omställningen. Det talar vi kanske också för lite om.
Ja, men vi behöver göra investeringar i ny teknik under alla förhållanden. Och nu gäller det då att se till att den tekniken verkligen styr åt rätt håll. Det gäller att göra det på rätt sätt.
Okej, det här var en liten snabb genomgång av de 5 år som har gått nu. Nu ska vi titta framåt. Ni har båda två nämnt nu det så kallade 2040-målet. Nästa etappmål på den här vägen mot klimatneutralitet 2050 som EU har beslutat att vi ska uppnå.
Men om man säger så här, vad är skillnaden mellan 2030-målen och de möjliga 2040-målen som kommer att bli?
En stor skillnad är att man nu behöver genomföra då till 2040 åtgärder i egentligen alla sektorer. Till 2030 ser vi exempelvis att jordbruket inte minskar sina utsläpp i princip någonting, men till 2040 behöver även jordbruket bidra med utsläppsreduktioner. Och vi ser att man behöver skala upp tekniker inom en rad sektorer och börja fånga in även då koldioxid genom bio-CCS, alltså biogen koldioxid, och atmosfärisk koldioxid då genom DAC som det brukar kallas.
Åsa Weinholt, klimatanalytiker på Naturvårdsverket. Tidigare i år kom kommissionen med förslag på hur den gröna given ska tuffa vidare till nästa delmål år 2040. Kommissionen har gått igenom 3 olika nivåer av utsläppsminskning och landat i att bara scenariot där 90% av utsläppen är borta 2040 håller måttet.
90% är det enda av de här målalternativen som har analyserats som ligger i linje med vad EU skulle behöva åstadkomma för att leva upp till sin del av Parisavtalet.
säger alltså Åsa Weinholt på Naturvårdsverket. Och vi kan väl säga det att den här tekniken som det talas om, CCS och DACS, det är krångliga förkortningar, men det handlar om att på olika sätt fånga in koldioxid och antingen begrava den i marken eller använda den till att göra någonting annat, till exempel nya, mer gröna bränslen och sånt där. Jag ska välkomna in en ny gäst, Jenny Jävert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF. Välkommen du också. Vi står ju här ute i ett försommargrönt Saltsjöbaden med både lite vatten här runt hörnet och mycket grönska i naturen. Fint va?
Ja, men det är underbart fint här.
Ja. Vi hörde ju här att jordbruket har nästan inte gjort någonting fram tills nu för att minska sina utsläpp, alltså till 2030 då. Men nu kommer det att ställas mer krav även på jordbruket. Varför är det så svårt just att få jordbruket att minska utsläppen?
Ja, men jordbruket skiljer sig en hel del från andra industrier på så vis att en stor del av utsläppen beror på biologiska processer. Det är kor som andas ut metan och det är koldioxid och lustgas som avgår när vi brukar marken. Så det handlar inte bara om att bryta ut fossilt mot förnybart. Så därför är det lite extra svårt med att ta bort jordbrukets utsläpp.
Ja. Vi ska prata mer om jordbruket, men först ska jag börja vilja fråga Anders Wikman. Det här med att vi hörde också här att vi måste också börja satsa på ny teknik. Alltså teknik som, den finns visserligen, men den finns inte i stor skala, sånt här som att fånga in koldioxid och sånt. Är det lättare?
Det tror jag inte. Tvärtom. Jag tror att det här med CCS, att kunna ta hand om och lagra koldioxid, det är en väg som vi måste gå, men jag hoppas att vi, volymerna där inte ska bli så stora, utan att vi ska klara det genom att ta bort de reella utsläppen.
Vi ska titta lite närmare på en av de här riktigt kniviga frågorna, jordbruket. För så här i slutet av den här mandatperioden så har ju verkligen det här området präglats av ilska, högljudda protester från en del lantbrukare runt om i unionen. Och vår reporter Daniel Werje kan berätta mer om det.
Och vi ska tala om bondeprotesterna som pågår runt om i Europa. Det kokar av ilska i många länder.
The heart of Brussels turned into a battleground. On one side, farmers and protesters here to demand change.
Det är lantbrukare som dumpar gödsel på stadsgator och blockerar gränsövergångar och hamnar i protest mot bland annat stigande kostnader och billig livsmedelsimport och EU:s klimatregler.
The sky full of acrid smoke from burning tires. The constant crack of hurled fireworks. 1,000 tractors have brought gridlock to the city, part of a European movement of farmers who say environmental rules and cheap imports from countries such as Ukraine are threatening their livelihoods.
Bondeprotesterna under vintern varit omfattande runt om i Europa, i länder som Belgien, Nederländerna, Frankrike, Spanien, Rumänien, Polen och Tyskland. Missnöjet har bland annat varit riktat mot nya klimat- och miljölagar som naturrestaureringslagen och krav på utsläppsminskningar inom jordbruket till 2040. Naturrestaureringsförordningen handlar om att återställa och restaurera skadad natur och omfattar minst 20% av EU:s landområden och 20% av havsområdena senast till 2030 och alla ekosystem som är i behov av restaurering till 2050. Och lantbruksupproret har fått gehör.
EU-valet närmar sig och igår kväll var det den första stora debatten med de europeiska partiernas toppnamn som kandiderar för att leda EU-kommissionen efter valet. En debatt som började trevande men som hettade till när klimat- och bondeprotester kom upp.
You are pretending to help them by just removing some green policies. That is scapegoating green policies over the back of the real concerns that the farmers have.
So instead of pushing hard to polarize, we want to do green policies and protection of nature together with the farmers.
EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen, som vill bli omvald igen, har gått de protesterande lantbrukarna till mötes på flera punkter. Kommissionen har bland annat dragit tillbaka en kommande förordning om halverad användning av bekämpningsmedel och strukit det särskilda målet för minskade utsläpp inom jordbruket i förslaget om ett nytt klimatmål för 2040. Trots att lantbruket står för 10% av EUs utsläpp av växthusgaser och att om inte utsläppen minskas där behöver andra sektorer minska mer. Och så har ministerrådet hittills stoppat naturrestaureringslagen. Det länder som Sverige sagt nej till den på grund av påverkan på lantbruket och på skogsbruket. trots att Sverige och EU-länderna skrivit under ett internationellt avtal om biologisk mångfald.
Nu om en ovanlig politisk vändning där EUs planer på att återställa förstörd natur har satts på paus. Det handlar om den så kallade naturrestaureringslagen där Dagens Nyheter nyligen kunde berätta att Sveriges landsbygdsminister försökt påverka andra länder, bland annat Ungern, för att stoppa denna lag.
Reporter Daniel Värje, och du lyssnar på Klotets valprogram här. Vi ska försöka reda lite i de knivigaste frågorna för att ge er någon sorts, kanske mer förståelse av hur ni alla vill lägga er röst. Vi har ju hört att det är inte bara krav på minskade utsläpp som ställs på jordbruket, Jenny Jävert som är jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF, utan det handlar ju också om att minska användningen av bekämpningsmedel och så det här kravet på natur. Restaurering, alltså att reparera eller återställa en del av naturen. Läggs det mer krav på jordbruket än på andra sektorer?
Jag skulle säga att med tanke på de stora stöd som jordbruket får, jordbruksstöd, så är det fullt rimligt att de kommer med ganska omfattande krav och villkor. Men efter de här bondeprocesserna som har varit nu så har ju kommissionen, som har sagt sig inslaget, backat på många av de här villkoren för att jordbrukarna ska få stöd. Mm.
Men ja, ungefär en tredjedel av EUs budget går till att stödja jordbruket på olika sätt. Det är alltså EUs hela jordbrukspolitik, och den ska också på något sätt upp och omförhandlas under kommande mandatperiod. Vad kan det komma att handla om, och vad finns det för olika idéer där?
Det kommer bland annat handla om hur stor budgeten ska vara, men också hur stor andel av budgeten som ska gå just till klimat och miljö. I förra reformen så tog man 20-25% och flyttade från inkomststöden till lantbrukarna, till just miljö och klimat. Vi behöver fortsätta på den vägen.
Tycker ni på Världsnaturfonden, men är alla överens om det, att man ska ha de här riktade stöden till just mer miljö, så att lantbruken tar mer miljö- och klimathänsyn?
Ja, men de svenska partierna är hyfsat överens där om att jordbrukspolitiken behöver ställa om mot mer klimat och miljö. Däremot har man olika syn på hur stor budgeten ska vara.
Jenny Jävert, vi har konstaterat att det är många krav läggs på jordbruket och att det är ganska svårt att få ner utsläppen. Men vad kan man jobba med för att ändå lyckas med det?
Men det finns jättemycket att jobba med. Vi kan återväta de här dikade torvmarkerna och få ner utsläppen ganska mycket. Och sen behöver vi jobba med att ge liksom rätt mängd gödsel. För lägger vi på för mycket gödsel så sticker lätt lustgasen iväg. Och vi behöver liksom stötta odlingsmodeller som håller marken grön året runt och därmed liksom lagrar in kol i jorden. Så alla de här åtgärderna kan vi stötta via EUs jordbrukspolitik.
Okej, så jordbruket och hur stöden till det ska se ut, det kommer att bli viktigt under kommande mandatperiod också. Men sen var det ju ett annat ord här som vi har hört mycket i debatten om man har varit lite intresserad av miljöfrågor, och det är ju naturrestaureringslagen. Den är inte färdigförhandlad, den är inte beslutad, det är någonting som eventuellt kommer att föras med in i nästa mandatperiod. Och varför tycker EU att det är så viktigt att vi restaurerar mer natur? 20% av EUs natur är ju målet som har föreslagits.
Därför att naturen är, och natursystemen är, själva basen för våra ekonomier. Så att om vi fortsätter att urholka biologisk mångfald, om viktiga ekosystem slits ut, erosion från jordbruksmark till exempel, som man kan motverka till exempel genom att bygga upp kollager till marken. Och om vi inte tar tag i det här, och om inte skogarna är levande och intakta, ja, då kommer ekonomin på sikt att ta stryk. Så att jag tycker att den här naturrestaureringslagen, den är ju ett jättebra exempel på att man har fattat hur beroende vi är av natursystemen. Att nu vissa länders regeringar bromsar, i Sveriges fall beror det ju på att man tror att skogsindustrin skulle få avverka något mindre. Alltså, det måste vara en balans mellan sänkan i skogen och avverkningarna. Det måste också vara en balans mellan hur man avverkar och hur den biologiska mångfalden ser ut. Och det här är ju syftet då med den här lagen. Så jag tycker det är väldigt det är tragiskt faktiskt att vi har fått en sån motsättning om det.
Jo, men skogen ska ju räcka till väldigt mycket. EU vill att vi ska spara mer för att den ska fungera som en kolsänka. Den är viktig för den biologiska mångfalden. Men i Sverige är ju skogen väldigt viktig för skogsindustrin, för att få trädråvaror, för att få virke och så vidare. Så att det där är väl en helt legitim och svår målkonflikt. Vad säger du, Karin Bäckstrand?
Absolut, det är målkonflikter, men jag vill också betona att det finns många synergier och gemensamma vinster. Genom att minska växthusgaserna så får vi, det får väldigt positiv effekt på biologisk mångfald. Men vad som utmaningen här är när det gäller naturrestaureringslagen, det är ju att vi har ju, och det är klimatfrågans och naturfrågans ständiga problem, den är väldigt långsiktigt. Så jag tror inte vi ska sticka under stolen med att kortsiktigt finns här ju väldigt organiserade intressegrupper, och kortsiktigt förlorar grupper på det här. Och det här var ett exempel du tog upp, Jenny. Så vad jag vill komma tillbaka till, det är det här, för att få legitimitet både bland intressegrupper och allmänheten måste vi diskutera fördelningsaspekter, en rättvis omställning så man kan kompensera förlorarna på klimatomställning. Förlorarna säger kortsiktigt. För långsiktigt säger ju all forskning, genom att göra de här åtgärderna att bevara ekosystemtjänster, skydda land och skogs, då vinner vi ju. Men det är detta som är klimatpolitikens dilemma. Våra system är inlåsta i en fossil ekonomi och vi måste bryta oss fri, och det tar lite tid.
Ja. När det gäller, ja, Jenny.
Jo, vad gäller just det, för att skapa medel för att finansiera restaureringen av natur inom EU som behövs otroligt mycket. 80% av naturtyperna är i dåligt skick. Då vill vi se en restaureringsfond. Så EU och medlemsstaterna behöver lägga ungefär 50 miljarder euro per år för att restaurera natur inom EU, tycker vi.
Och en del av de där pengarna skulle då användas till att kompensera skogsägare som inte kan avverka precis på det sätt som de har tänkt sig. Så att allt det här hänger ihop, och det är ett system, och man kan inte gå in och titta bara på en detalj.
Okej, nu har vi pratat mycket klimat, vi har pratat miljö, naturrestaurering och så vidare. Men det är ju så också att till den gröna omställningen behövs mycket som inte är så grönt. Vi behöver fossila bränslen till viss del fortfarande till industrin för att tillverka de här vindkraftverken, solceller. Det krävs gruvor för att få fram metallerna till elbatterier. Och så används idag även hälso- och miljöfarliga så kallade evighetskemikalier, PFAS, i omställningen. Och nästa mandatperiod så ska EU ta ställning till ett omfattande förslag att förbjuda all tillverkning och försäljning av PFAS-ämnen. Det handlar om över 10 000 ämnen, och gemensamt för dem är att de är svårnedbrytbara, och vissa av dem är hälsofarliga och kan öka risken för till exempel olika cancersjukdomar och kan försämra immunförsvaret.
PFAS kan finnas i pappmuggen du dricker kaffe i förpackningen till dina livsmedel och i stekpannan du lagar maten i dina kläder och skor, i bilstolen du sitter i din mobiltelefon, i ditt kylskåp och i din värmepump och i ditt dricksvatten. Och PFAS används också inom flera industrier i beläggningar, slangar och packningar och filter. PFAS används till så oerhört mycket eftersom ämnena har unika egenskaper. De är vatten-, fett- och smutsavvisande och väldigt stryktåliga. Och nu vill alltså bland annat Kemikalieinspektionen i Sverige förbjuda alla PFAS-ämnen. Jenny Ivarsson är strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen.
Då har vi ju just det här med att de är misstänkt cancerframkallande. Den säkraste kopplingen vi vet, det är ju just att den här påverkan den har på immunförsvaret. Men det ska jag också säga, det är ju bara några få, som en handfull som är studerade, som vi kan säga det här. Men vi tycker ju att man kan säga att man ska betrakta alla PFAS som potentiellt skadliga för hälsan.
PFAS finns i miljön och i vårt blod. Det är ämnen som sprider sig lätt i luften och i vatten, och de är väldigt svårnedbrytbara, och det är svårt och dyrt att få bort dem. I Europa hamnar varje år 75 000 ton av de här evighetskemikalierna i miljön. Och om PFAS inte begränsas så kommer de årliga utsläppen att öka eftersom produktionen stadigt ökar. Till slut når en sån nivå att negativa hälsoeffekter blir oundvikliga enligt Kemikalieinspektionen. Två grupper av PFAS-ämnen är redan förbjudna och ett problem har varit att industrin har ersatt dem med ämnen som har liknande egenskaper.
Så har vi hållit på flera år, liksom decennier. Och nu då till slut så tar vi det här helhetsgreppet, och det är för att nu säger vi att nej, men nu vi vet tillräckligt om att hela den här gruppen, det är ett problem med dem ur en miljö- och hälsoegenskap.
Det är förutom Kemikalieinspektionen i Sverige även myndigheterna i Danmark, Nederländerna, Norge och Tyskland som utarbetat det gemensamma förslaget. Miljöorganisationen Chemsec tycker att det är viktigt att förslaget blir verklighet. Ann-Sofie Bäckar är verksamhetschef.
Och det är som väldigt angeläget, för vi ser ju så mycket PFAS som det finns i vår natur, i våra kroppar. Svenska ungdomar har genomsnitt ungefär dubbelt så höga koncentrationer av PFAS i blodet mot vad man bedömer som är säkert på EU-nivå.
Och det är inte bara förslaget som är långtgående och omfattande, utan kommentaren och synpunkterna från företag och branschorganisationer har också saknat motstycke. Det har kommit in 5600 kommentarer, över 100 000 sidor. Och det pågår en lobbykampanj från delar av industrin i Europa, USA och Japan. I Sverige ser ICEM, som är branschorganisationen för innovations- och kemiindustrierna, brister med förslaget. Och där är Kristina Neymert-Karne ansvarig för kemikaliefrågor.
Ja, men i grund och botten så tycker vi att det är jättebra att man har lagt fram det här begränsningsförslaget. Det här är ju en typ av ämnen som absolut behöver regleras på något sätt. Ja, men det här är ju ett väldigt, väldigt brett förslag. Det måste man ju förstå. Det är ett förslag eller en typ av begränsning som vi aldrig har sett tidigare.
I förslaget får vissa samhällsviktiga användningsområden tidsbegränsade undantag. Det handlar till exempel om inom medicinteknik, skyddskläder och skyddsutrustning. Som längst ska man kunna få undantag i 12 år, annars gäller en utfasningsperiod på 18 månader. I Sverige produceras inte PFAS, men används brett inom vissa industrier.
Det används ju väldigt mycket industriellt i form av packningar, det kan vara slangar, det kan vara beläggningar i reaktionskärl, membran, omrörare etc. etc. Och det är ju sådana komponenter som är essentiella för att våra medlemmar ska kunna tillverka sina produkter på ett säkert sätt. Och där måste vi ju se till att det finns godtagbara alternativ innan vi fasar ut det.
Och det skulle kunna få konsekvenser för läkemedelsindustrin som använder PFAS i utrustningen för att tillverka läkemedel.
Ja, men alltså om man ska hårdra det, om det förslaget som ligger på bordet idag, men om det skulle antas som det är skrivet nu, så skulle vi i princip inte kunna tillverka läkemedel i Europa. Och det är ju en ganska allvarlig konsekvens då. Och det är ju för att det inte finns tillräckliga övergångstider och det finns inte tillräckliga undantag i förslaget som det är skrivet idag.
Och kritiken mot PFAS-förslaget handlar också om att undanta en stor grupp av PFAS-ämnen, fluorpolymerer. Men Kemikalieinspektionen och miljöorganisationen Chemsec ser liknande risker med fluorpolymerer som med de PFAS-ämnen där forskning har konstaterat hälsorisker. Och problemet är också att de är så långlivade. Ann-Sofie Bäckar, verksamhetschef på Chemsec.
Fluorpolymerer är lika stort problem som andra PFAS-ämnena. Och så får man komma ihåg att vid produktion av fluorpolymer och i avfall så är det väldigt stora problem. De mest förorenade platserna i Europa, de ligger just nära fluorpolymerindustrins tillverkningsplatserna. Så fluorpolymer är ett definitivt problem och bör inte undantas. Och det är ju inte heller så att alla fluorpolymerer används i något som är klimatomställning eller extremt viktiga områden, utan den stora bulken gör inte det.
PFAS-ämnen används inom en rad områden i klimatomställningen, i elbilars batterier, i värmepumpar, solceller, vindkraftverk, vätgasproduktion och i koldioxidinfångningstekniker, CCS.
Men vi kan ju inte säga att vi är en grön omställning om vi fortsätter använda PFAS och förgifta våra kroppar. För de här hänger ihop, klimatfrågan till kemikaliefrågan och biologisk mångfald, de hänger ihop och måste lösas tillsammans. Och vad som är då, det är faktiskt ganska små mängder av all PFAS som används just till klimatomställningen.
Och det finns alternativ till PFAS-ämnen i många användningsområden, säger Ann-Sofie Bäckar, som ser risker med om det blir fler och längre undantag och vill se en tuff reglering.
Det är extremt viktigt och det har flera skäl, ska jag säga. Ett är att ifall man gör stora undantag, eller långa undantag eller undantag hela grupper av industrier, så får vi ingen innovation. Och det boomar med innovation just nu. Det kommer upp extremt mycket nya alternativ utan PFAS som är säkra och som kan användas istället.
Ja, det här är också en viktig fråga, Anders Wikman, som EU måste ta sig an under nästa mandatperiod.
Ja, alltså vi hade ju ett beslut om REACH som gäller kemikalielagstiftningen som var banbrytande. Men det är alltså 17 år sedan, 2007. Och det skulle ha förnyats för flera år sedan, men det har skjutits på framtiden delvis under inverkan eller påverkan från kemiindustrin. Så det här är urviktigt och vi vet ju så mycket mer idag om dessa evighetskemikalier. Problemet är ju att de är otroligt effektiva mot vatten, mot olja, mot smuts, så att när produkter på något sätt är impregnerade med de här materialen så får de bättre egenskaper. Så det är klart att på vissa områden måste vi ha övergångsregler, men en sak är klar, de måste bort. ICAM, som ju förekommer i det här inslaget, de säger ju att vi inser att vi måste bort från det här. Men vi ser att det är svårt i vissa sektorer att göra det snabbt. Så att jag tror inte att det är inte en total motsättning mellan industri och politik här, utan det är väl frågan om genomförandetakten.
Sist men långt ifrån minst viktigt förstås är ju frågan om hur EU ska kunna få med sig alla medborgare i 27 länder som nu går till val på att vilja ställa om samhället så att vi slutar förstöra vår natur och vårt klimat. Framförallt om det på kort sikt drabbar oss själva, det kanske blir dyrare, det kanske blir besvärligare att ta sig till jobbet och vad det kan handla om. Vi kanske förlorar jobbet om vi jobbar inom en fossiltung industri eller polska gruvarbetare. Ja, exemplen är ju många. Karin Bäckstrand, du som forskar på det här. En rättvis omställning talas det ju om. Den här gröna dealen, den ska också ske så att det är på ett rättvist, socialt rättvist sätt. Och man ska utjämna. Det finns pengar i särskilda fonder som ska kunna ge stöd till de mest sårbara grupperna. De som verkligen kommer och kanske får det tufft under den här omställningen. Men det där med rättvis omställning, alltså du var inne på det, men vad innebär det egentligen? Vad är det som krävs för att det ska kunna ske och för att vi ska gå mot det de kommande 5 åren?
Ja, rättvis omställning. Jag ska säga först något positivt. Får inte glömma att tilltron i Eurobarometer till, och jag tror 80-90% av européerna, medborgarna, säger att klimatomställning är oerhört viktig. Det finns en hög tilltro till EU som att hantera det här. Så i grunden vill jag bara säga att EUs klimatpolitik har stor legitimitet bland medborgarna. Men sen kommer det till när man ska göra åtgärder för att minska utsläppen. Och de drabbar ju hushåll. Till exempel så vi under, jag menar i Storbritannien talar man om energy poverty. Energifattigdom. Man får välja mellan heat och eat. Alltså, kan du laga mat eller ska du behöva värma? Det är riktigt kris. Och då har ju länderna måste ju ta fram sån här rättvisa omställningsplaner. Och här har Sverige med många andra länder tyvärr fått kritik i vår senaste plan för vår nationella energi- och klimatplan, skriver ju kommissionen att Sverige måste kartlägga hur de mest utsatta hushållen drabbas om man till exempel inte har tillgång till bil och behöver, om man är ute på landsbygden. Så det här är ju enormt viktigt för att få acceptans på omställningen. Så jag väntar på att politikerna ska ta fram konkreta förslag hur vi skyddar de mest utsatta grupperna och hur vi gör det möjligt, så här som vi har pratat om, med också medborgarna men även intressegrupper. Jag menar skogsindustrin, jordbruksindustrin, smarta lösningar som kan så att säga göra det möjligt att ställa om på ett smart sätt. Så jag tycker det här är avgörande. Utan en rättvis omställning så får vi inte legitimitet.
Men finns ju som sagt ganska mycket pengar i de här omställningsfonderna som ska hjälpa till och få till göra den här omställningen på ett rättvist sätt. Finns det olika syn på hur de ska användas eller hur man ska gå fram här?
Alltså, de enskilda länderna har ju stor rådighet över de här pengarna. Jag har varit med i ett projekt i Polen i ett stort kolområde och försökt hjälpa till att transformera den bygden. Och det visade sig att det var inte bara ekonomiska frågor, det var väldigt mycket kulturella frågor. Man var stolta över att ha jobbat och försörjt landet med kol under generationer. Så att det är en blandning av kultur, ekonomi, nya jobb, ny teknik, investeringar. Och det här måste regeringen ta ett helhetsgrepp på.
Okej, men så pengarna finns och de finns där för att användas och sen är det regeringarna som måste ta initiativet till hur man ska använda dem. Så det här kommer att bli viktigt under de kommande 5 åren om det nu blir så att väljarna tycker och ger stöd till parlamentariker som vill att den här klimat- och miljöomställningen ska fortsätta och kanske gå snabbare. Det är ju inte alla som tycker det. En del menar ju att nej, stopp och belägg, nu, det här går inte, det blir för dyrt, det går för fort, det är för stora krav. Alltså det finns ju förslag på att riva upp hela den här lagstiftningen som man har fått på plats nu under de senaste 5 åren. Hur realistiskt skulle ni säga att det är, Karin Bäckström?
Den här lagstiftningen har ju etappmål, kontrollstationer, länder ska genomföra åtgärder och det jag är rädd för det är att många EU-länder bromsar det. Så jag är orolig för ett implementeringsmisslyckande. Man försenar, man försinkar, man försvagar. Inte att de river upp. Och sen är jag givetvis, det största hotet är också, vi behöver ju ett Fit for 90 med 2040-målen. Och där kan ett antal länder i koalition med intressegrupper också så att säga minska ambitionerna.
Men om man nu täcker, jag ska gå och rösta då om några veckor. Anders Wijkman, du som har suttit i EU-parlamentet och du i många år och som vet lite grann hur man jobbar där. Alltså, vad spelar det för roll hur jag går och röstar? Om jag nu är miljö- och klimatintresserad eller för all del om jag tycker att det här går för fort. Kan jag rösta fram politiker som gör någon skillnad?
Det spelar enormt stor roll vilka individer vi väljer till parlamentet. Därför att EU-parlamentet fungerar väldigt annorlunda än svenska riksdagen. I riksdagen tillhör man Tidöpartierna, ja då ska man rösta för regeringen. I Europaparlamentet, där byggs majoriteter underifrån. Och enskilda ledamöter spelar en väldigt viktig roll i olika frågor. Och hjälper till att bygga de här majoriteterna. Och då ska man naturligtvis välja, om man är klimat- och miljöengagerad, då ska man välja ledamöter som kan någonting. Som har kunskap på de här områdena. Och de ska man leta upp och så ska man kryssa för dem. Mm.
Ja, nu har vi gått igenom några av de viktiga klimat- och miljöfrågor som kommer att beslutas i EU de kommande åren. Det behövs kraftfullare politik om vi ska klara att minska utsläppen så som vi beslutat till 2030. Och sen ska EU anta ett nytt, ännu ambitiösare klimatmål till 2040. Vi ska klara av att besluta om viktiga frågor om jordbruk, skogsbruk, natur och biologisk mångfald. Och EU ska ta ställning till om evighetskemikalier som PFAS ska beslutas. Och slutligen har politikerna att hantera hur en rättvis omställning kan ske så att människor inte drabbas för hårt ekonomiskt av klimat- och miljöomställningen och öka acceptansen för politiken. Tack Anders Wijkman, miljödebattör och författare och med många års erfarenhet som politiker också i EU-parlamentet. Tack Karin Bäckstrand, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet som forskar på global miljö- och klimatpolitik och Jenny Jävert, jordbruksexpert på Världsnaturfonden WWF. Därmed är klotet slut. Tekniker idag har varit Elvira Björnfot, producent Anders Wennersten och jag heter Marie-Louise Kristola. Och den 2 juni så sänder vi det andra av 2 klotetprogram inför EU-valet den 9 juni. Då handlar det om Nederländerna och där är ju verkligen en av de viktigaste frågorna vi pratat om idag. Jordbruket och hur det ska kunna bli hållbart har varit i centrum. Inte minst det här året. Hör oss igen då.